Jag har valt som rubrik samling till Harmagedon. Det är ju ett tungt ämne, kanske ganska allvarligt utifrån vad Bibeln säger och beskriver. Men samtidigt är det ju väldigt viktigt att vi är vakna över vår tid, den tiden vi lever i. Och att vi har blicken på Jesus, det är ju det som är det absolut viktigaste. Men det här är framförallt utifrån en dröm som jag hade, en profetisk dröm hösten 2009. Jag går inte in i detaljer nu, men alltså, i stora drag så var det så här att Janne och jag, det jag upplevde i drömmen, det var att Janne och jag där representerade alla som vill följa Jesus, som vill gå med honom. Och vi befann oss på ett sammanträde eller styrelsemöte. Och det var en ny ordförande, en väldigt tuff kille som då tog till orda och sa att rikta sig till oss. Det första han gjorde sa, jag gillar varken det ni gör eller det ni säger, så jag kommer att avskeda er med omedelbar verkan. Och det var väldigt förakt i hans attityd, i hans inställning emot oss. Och jag, tankarna gick runt och jag tänkte, men så kan han väl inte göra. Och så vände jag mig till en lite äldre man som jag upplevde i drömmen var en pastor eller en kristen ledare av något slag. Som jag hade förtroende för och tyckte om och så här, som jag kände, fast jag kan inte säga vem det var i verkligheten. Han på något sätt representerade dem, den, ja, kristna ledare eller vad man ska säga. Och jag vände mig till honom och sa, men så kan han väl inte göra, så jag. Ja, så han då... Det är så att det är de som har tagit över här nu, sa han. Och jag bara tittade och tänkte, men... Och så frågade jag, men du, sa jag, vad heter det här företaget egentligen? Och han såg lite förvånat på mig och så sa han, vet du inte det? Det heter Harmagedon. Harmagedon, sa jag. Det var ju bara det att i drömmen så visste jag betydelsen. Jag förstod vad det handlade om. Och det Gud så tydligt visade det här, det var att Harmagedon och samling till Harmagedon handlar inte bara om att arméer och länder kommer att vända sig mot och dra mot Israel och Jerusalem. Utan det finns också ett religiöst Harmagedon som samlar idag och som drar ihop sig. Och det kanske det tyngsta och det sorgligaste i drömmen efteråt, det var den här mannen intill mig. Som representerar många kristna och kanske även äldre generationer som bara satt där och lät detta hända utan att reagera, utan att säga ifrån, utan bara snällt satt där och lät det hända. Vad är det som tar över och försöker ta över och infiltrera i kristenheten, kan man fråga sig. Som den här ordförande i drömmen då stod för eller förebildade. Ja, vad är det för en ande som vill tysta ner korsets budskap? Och vill tysta det profetiska, profetier. Som vill blanda kyrkor och alla kyrkor, alla religioner. Som vill lära pastorer bibelkritik. Istället för att byggas upp, att lära känna Herren. Genom att studera och läsa hans ord och få ännu mer uppenbarelse och kunskap i Guds ord. Vad är det för ande som vill fylla kyrkan med underhållning och jippon? Och som ber världskända politiker och framgångsrika ekonomer och företagare att lära ledarskap till församlingsledare. Alltså att försöka bygga församling med världens visdom. När vi vet vad Gud så tydligt säger i sitt ord om detta. Vad är det för ande? Det är inte den heliga ande. Det är inte Guds ande. Det vågar jag påstå. Med 100% säkerhet. Det är en annan ande. Det är en hård ande. Som försöker att inta kristenheten. Och i Uppenbarelseboken 13 beskrivs ju de här två. I den, de olika bilder som Johannes får se, där är ju två vilddjur, det ena som beskriver det politiska och det andra är det religiösa. Nu vet vi att allt det här är andligt egentligen, för att även det politiska det påverkas ju av makter och av en inriktning och det som Bibeln förklarar. Men det är ändå tydligt i inför våra ögon att det sker en samling politiskt och det sker en samling religiöst. Och ekonomin är det som man använder som ett medel för att tvinga alla till lydnad och att inordna sig i ledet, så att säga, i detta. Falske profeten går i spetsen för det religiösa vilddjuret, eller som världsreligionen kommer att gå i spetsen och kommer att utföra mycket falska under och tecken, kan vi läsa om. Och vad är det som gör att de är falska? Ja, ett falskt tecken, under och tecken, dels kan det vara helt enkelt påhittade. Det är ju inte ovanligt, det vet vi ju. Eller att man ska bekänna någonting som inte har hänt. Det är ju, kommer ju från Christian Science och gnosticism och annat. Bekänna något som inte har hänt, så att man därigenom inte ens säger sanningen. Men det kan ju också vara så att det faktiskt händer under och tecken, men att det samtidigt uppmuntrar till att följa lögnen, att följa en falsk ledare eller en falsk lära. Det är också falska under och tecken som är väldigt viktigt att se upp med, och kanske ännu farligare egentligen. Det står ju om i femte Mosebok kapitel 13 och kapitel 12 och 13 en hel del om detta. Det politiska samlingen till Harmageddon. Harmageddon står ju för samlande och den slutstriden som Bibeln beskriver. Slutkampen är slutliga. Innan denna tidsålder slut och då Jesu återkomst sker. Politiskt sker den här samlingen mot Israel. Mot Guds egendomsfolk alltså. Och religiöst mot Guds församling. De som verkligen följer Jesus och håller sig till honom. Men så finns det en till som samlar sitt folk. Och det är Gud som samlar sitt folk. För det är han som står över allt detta. Och som man brukar säga, så sant att allt får tjäna Guds syften. Allt detta samlande i olika grupperingar får till sist tjäna Guds syften. Han samlar också sitt folk. Och vi är lovade den helige andes kraft om vi förblir i honom, i Jesus Kristus. Lukas 21 och 36 sa Jesus: vaka alltid och be om kraft. Be om kraft, sa han. Be om kraft. Det får vi göra. Det får vi göra varje dag. Att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Betyder att han talar där om en snara som ska komma över hela jorden. Och han uppmanar oss att vaka och be om kraft så att vi kan stå emot och undfly snaran. Så att vi frimodigt kan ta emot Jesus när han kommer. Det finns ett påstående där man säger en gång frälst, alltid frälst. Men det är ju inte sant. Jag vet inte hur man läser Bibeln då. Det är därför vi uppmuntras och uppmanas att allvarligt hela tiden hålla oss till Jesus. Förbli i honom, att vara trogna honom. Avfall, ordet på grekiska apostasia, det har ju från i grundtexten och från roten också betyder att bli trolös mot någon. I ordet finns betydelsen förkastelse, förnekelse och skilsmässa. Det handlar om att kärleken kallnar. Och det är ju kärleken till Jesus som kallnar. Att människan drar sig bort ifrån honom. Och Jesus kommer ju inte tillbaka för att hämta en likgiltig brud. Eller en otrogen brud. Församling. Eller en sjöka som Bibeln också beskriver. Den falska världskyrkan och världsreligionen. Det religiösa systemet i andens tid. Jesus kommer då för att möta en brud som längtar och väntar efter honom. En församling som längtar efter honom och som älskar honom. Och som vill och ber att han ska komma. Vi klarar ingenting i oss själva. Inte nu och inte i framtiden. Men allt vi behöver, det har vi i Jesus Kristus. Allt finns i honom. Vi läser i Uppenbarelseboken 16 och från vers 12. Om det här med Harmageddon, de mest kända verserna. Den sjätte, och det är vredeskålen som den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknar paddor. beskriver så att säga en ond treenighet. Det här är ju Satan, så går ju alltid kopiera. Försöka kopiera det Gud gör. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans skam. Och det här är det sista uppmaningen, sista ropet från himlen. Vaka. Se, jag kommer snart. Se, jag kommer som en tjuv. Var redo. Och de samlade den på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Ordet Harmageddon kan man ju gå tillbaka i roten och i grundtexten där. Och man kan beskriva ordet, egentligen betyder är det Har och Megiddo som två ord, hebreiska ord. Och roten till Megiddo betyder folksamling eller att samla sig i trupper eller arméer. Men det har också med trädfällning att göra, det här ordet i grundtexten. Hugga av eller folksamling eller samla sig. Eller berget där folken huggs av. Som en profetisk bild på trädfällning. Vi har en förebild i Joel 3. Som där det står att Herren samlar till domens dal eller till Josafats dal. Skaror hopar sig i domens dal, står det. Och Gud går där till rätta med folken. Och då får man ju fråga sig, vad är Josafats dal för någonting? Då går man tillbaka till andra krönikeboken kapitel 20 och läser om ett slag där. När Israel var attackerat av en mängd fiender. Och kungen Josafat, han ropar till Gud i den här situationen. Som såg helt hopplöst ut. Gud talar genom en profet mitt ibland folket. Jeruel, eller Jeruel som det heter på svenska då. Som betyder Guds vision eller Guds boning. För Gud hade en vision att ge. Och om man läser, kan ni göra senare om ni inte känner till det. Så kan man läsa om hur striden gick, där profeten säger: striden är inte er utan Guds. Och ni ska bara träda fram och stå stilla och se Herrens frälsning. Och det var vad som hände. Och det var precis så de gjorde på Guds befallning. De tog inte ens till vapen, utan de bara gick, de stod där, trädde fram, stod stilla och litade på Gud. Och sen står det, när de sen började lovsjunga och prisa Herren, då grep han in och vann seger åt dem. En otroligt seger. Som en förebild ser vi där, om vi ser framåt till det sista Harmageddon. Eller sista domens dal, Josafats dalen, slutstriden. Så har vi förebilden där. I Gamla testamentet. Vi ser ju idag att hatet mot Israel ökar. Nästan dagligen kan man säga. Psalm 83 och från vers 2. Det är ju en psalm som är väldigt aktuell idag. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter upp huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: kom, vi utrotar dem så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. Det här har vi ju hört från både Irans ledare, och vi vet säkert allesammans vad det står i Hamas stadgar. Det har varit aktuellt den sista tiden särskilt. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab, hagariterna, Gebal, Ammon, Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Och enligt de som är bra på att tolka de här olika folkslagen, där förlitar jag mig på de som är bättre på det, så kan det här, eller troligen, förebilda palestinierna idag, Hamas. Jordanien, det vet vi ju, för det är ju bara att se på kartan vart de här, en del av de här folken fanns på den här tiden. Saudiarabien, egyptier, södra Libanon förstås, och Hezbollah, Syrien och norra Irak. Det är inte länge sedan som vi kunde läsa på nyheter rubriken: västra Europa snart judefritt, Norge är där redan nu. Och det stod att judar i Europa är utsatta för antisemitiska manifestationer dagligen. Och vi ser hur det drar ihop sig mer och mer. Men innan det slutliga sker så kan vi också se att det kommer en slags fred. Vi brukar ju säga att det kommer en falsk fred, därför vi vet att det är ingen hållbar fred och det är ingen fred som är grundad på sanna löften. Man kommer att svika Israel. Men det står i Hesekiel 38-39 på flera ställen att Israel då, när Gogs härnadståg kommer att dra mot Israel, folken samlas mot Israel och vill utplåna landet som har fred, som bor där i trygghet, står det Hesekiel 38, vers 8 och vers 11 och 14, flera gånger där. Och vi ser också parallellen i Nya Testamentet, första Thessalonikerbrevet 5 och 3. När folk säger fred och trygghet, eller fred med säkerhet, som det ordagrant betyder. Och det är exakt de orden som man använder idag, politiker. Fred med säkerhet. Då drabbas de av undergång. Så någon slags falsk fred, så att säga, ett falskt lugn kommer, som människan då tror sig kunna åstadkomma. Det kommer också en andlig falsk fred, eller falsk frid. Hesekiel 13 och vers 10. Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till. Och eftersom när någon bygger en mur bestryker den med vit kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren ska falla. Ett slagregn ska komma och ni hagelstenar, ni ska falla. Ja, en stormvind ska bryta lös. Och idag tror jag vi alla känner igen det här. Att man inte vill avslöja falska profeter eller falska lärare eller läror. Som bygger falska illusioner. Med andra ord, som det står, en yttre fasad som döljer deras orena begär eller orena motiv. Och istället för att avslöja, nej, hör vi får inte kritisera, vi får inte döma, vi får inte vara dömande, så accepteras allt. Och istället så skyddar man det här falska genom det. Man vitkalkar, alltså man målar på bildligt då vit färg för att dölja detta. Men Herren säger, det här kommer inte att hålla, det kommer att rasa. Tillbaka till Hesekiel 38 och vers 5 och 6. Jag kopplar ihop det. Jag vet att det är olika tolkningar med Gog-kriget, om det är ett annat krig än Armageddon. Jag kopplar ihop det här i alla fall till ett krig. Sen får vi se hur det blir och vi, det kanske klarnar allt eftersom här nu. Åren som ligger framför oss. Och det kan ju också vara så att det är en upptrappning på flera år, de sista åren. Och till det slutliga. Men jag kopplar i alla fall ihop dem. Jag höll mig till den tolkningen. Och där kan vi ju se att olika länder liksom ingår i allians. Ryssland och Persien, som nu är Iran. Kush nämns som Nubier. Och det är antingen Etiopien eller Sudan. Libyen som då troligen förebildar de nordafrikanska länderna. Norra Sudan, Gomer och Togarma. Och här är nog det troliga i alla fall att det är Turkiet. Och vi ser ju också vad som händer där nere idag. Det finns också tolkning att Gomer är Tyskland. Det beror ju lite på det där. Är det folkslagen som har vandrat eller är det länderna? Det är därför det blir lite olika tolkningar. Men vi ser ändå att det här stämmer väldigt väl med det som händer idag. Jag läser vers 13 i Hesekiel 38. Saba och Dedan, det är Saudiarabien. Och Tarsis köpmän, och det troligen står för väst och Europa. Tarsis är ju från början Spanien, men det troligen alltså representerar västländer och Europa. Och alla förstarna ska då fråga dig. Har du kommit för att röva? Har du kallat på dina skaror för att plundra? För att föra bort silver och guld? För att ha boskap och gods? För att ha stort byte? Det är frågorna som ställs till Gog och alla de länder som kommer med Gog mot Israel. I juni i somras, år 2012 alltså, så kunde vi läsa om att Ryssland, Kina och Iran hade den hittills största militärövningen i området, alltså i Mellanöstern. Hittills största militär. Det var otroliga mängder med allt i den här militärövningen. Ryssland, Kina och Iran alltså. Och i GP kunde man läsa 19 augusti. Krigare på frammarsch. Ryska försvarsmakten trimmas i toppform. Det finns mycket om det här på vår hemsida om ni följer den på både nyheter och Lins funderingar bland annat. I juli 2012 kunde vi läsa att Iran provsköt missiler som kan nå Israel. Och i september, för ett par månader sedan alltså, Iran säger sig ha en kryssningsrobot som kan nå Israel från land, hav och luft, kunde vi läsa om då. Och vi ska läsa tillsammans också Hesekiel 39, vers 1. Du människobarn, profetera mot Gog och säg, så säger Herren, Herren, se jag är emot dig, Gog. Du står först över Rosh, Mesek och Tubal. Och namnet Gog, det är ju en titel. Precis som faro eller sar eller så här, en titel på en ledare. Och det står ju också att Gog står först i Magogs land. Och som vi ser när vi läser om olika sammanhang att det måste vara Ryssland. Jag ska föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr. Och det fick vi väl ännu mer bekräftat för några år sedan. 2007 letade jag upp att det var. Satte Ryssland en flagga på havsbotten i Arktis för att stärka Moskvas anspråk på Nordpolen. Det kan vi snacka om landet längst upp i norr. Det var ännu en bekräftan. Just det. Jag ska föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst upp i norr och låta dig komma till Israelsberg. Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. Det kanske är missilrampen och missilerna där som det faktiskt menas och syftar på. Och vi ska också läsa profetian om där alla vänder sig mot Israel och Jerusalem från Zakaria 12 och vers 3. Det ska ske på den dagen och det är ju Herrens dag som beskrivs här. Sista tiden. Att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Man drar Guds dom över sig när man gör så här. Medvetet. För det är faktiskt så att de här tidstecknen, jag kommer bara sammanfatta kort om tidstecken från Hesekiel sen. Det är ett tecken inför hela världen som ingen kan förneka. Är man ärlig så kan man inte förneka att det är ett under, ett stort under att Israel finns, att det judiska folket överhuvudtaget är bevarat genom historien. Det finns inget annat folk som är bevarat som dem. Att de är tillbaka i Israel, att Bibelns exakta profetier går i uppfyllelse. Det ena efter det andra. Guds dom kommer därför att han är en rättvis och rättfärdig domare. Hesekiel 38:21. Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, Herren. Den ene svärd ska vara vänt mot den andres. Jag ska gå till doms med honom, med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom. Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folkets ögon och de ska inse att jag är Herren. Det står ju här, den ene svärd ska vara vänt mot den andres. Och det fanns en artikel för ett tag sedan i Inet News. Där det stod att nervgas och senapsgas kan påverka människor så att de gör exakt så här. Att man blir så förvirrad så att man vänder sina vapen mot varandra. Alltså. Det är fullt möjligt med såna här vapen och med denna påverkan. Det sker också en förblindelse när man går emot Guds ord och vill utplåna Guds folk. Mika kapitel 4 och vers 11. Nu samlas många hedna folk mot dig och de säger, låt henne bli orenad och låt våra ögon se med lust på Sion. Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut, att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. Hosea 13 och vers 3. Hosea 13 och 3. Därför ska de bli lika morgonris, lika daggen som tidigt försvinner, lika agnar som blåser bort från tröskplatsen och lik rök ur en skorsten. Jag är Herren din Gud, allt sedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. Men det finns också löften till Guds folk mitt i allt detta. Jesaja 41 och vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och nästa vers. Se, alla som hatar dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och förgås. Det är Gud som strider för sitt folk. Gud samlar, som jag sa tidigare också. Han samlar sitt folk. Han samlar det judiska folket. Och jag vill läsa från Hesekiel 36 och vers 22. Från vers 22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta ner av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Med andra ord säger Herren till Israel att ni förtjänar inte detta. Ni förtjänar inte Guds frälsning och nåd. Men det är ju så precis med oss också. Vi förtjänar inte heller Guds ingripande och hans frälsning. Det är av nåd. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ett land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Det var nästa steg i profetian det här. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Med andra ord, ett mjukt hjärta, ett känsligt hjärta för min heliga ande. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Vad är detta? Ska de in i lagens ok? Nej, de ska in i frihetens lag, Kristi lag, andens nya liv. Det gäller Israel här, lika väl som oss. Ni ska, då, så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och vi vet här att när Jesus kom så skärpte han ju buden. Varför gjorde han det? Jag tror han skärpte buden, eller ja, vi förstår säkert det allesammans. Det är för att både judarna och alla vi andra ska inse att vi inte klarar Guds krav på ett enda område. Visst är det så? Han skärpte buden ännu mer. Det judarna inte innan hade klarat av att hålla, så skärpte han buden ännu mer. För att vi alla ska förstå att vi klarar inte av Guds krav på ett enda område. Det handlar bara om Jesus och vår tillit och förtröstan på honom. Och det han får göra i våra liv. Hans kraft till hjärtbyte i oss. Guds syfte är att kalla och driva judarna till Israel. Därför tillåter han på olika sätt att de drivs dit, som jag sa innan. Och som vi brukar säga så sant, att allt får tjäna Guds syfte. Så Hesekiel här, han profeterar alltså att Gud samlar judarna i Israel, ett tecken inför hela världen. Hesekiel 36 och 24, han hämtar judarna från folken, och det står från alla folk, och samlar dem från alla länder till Israel, deras eget land. Hesekiel 36 och 35. Landet som var ödelagt har blivit som Edens lustgård. Och vi vet idag att öknen blommar, precis som Jesaja 35. Vi kan läsa om det. Frukt exporteras i hela världen från Israel. Jesaja 27 och vers 6. Och det står om deras träd och trädplantering. Det tror jag vi alla känner till väl. Trädplantering i Israel. Allt det här går i uppfyllelse. Hesekiel 36, 25, vers 25 och 26. Där det står då att Gud ska rena och utgjuta sin ande och ge ett nytt hjärta och en ny ande. Väckelse bland det judiska folket. Som egentligen redan pågår nu. När fler och fler judar över hela världen förstår och får upp ögonen för vem Jesus är, att han är deras messias. Och så i Hesekiel 37 och 24 så står det om att de ska ha en kung. David står det, och David, det var ju, detta är ju många, många år efter David levde. Tusentals år efter han levde, så att det handlar ju om förebilden på messias Jesus. Israels frälsning och väckelse. Det är så underbart att läsa de här, så jag vill ha med de här bibelverserna. Hesekiel 39 och vers 28 också. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud som förde dem bort i fångenskap bland hedna folken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Det här är ju en stor fråga där om att inte någon enda ska bli kvar där. Jag vet inte det. Jag tänker att det kanske helt enkelt syftar på att ingen ska bli kvar i synden. För det ska bli en väckelse bland Israel som folk. Jag är inte helt övertygad om att varenda jude eller varenda en av folket ska till Israel. Ja, vi får se. Det vet Herren. Men det som uppenbart är att när Israels egen kraft är slut, det är då Guds mirakel sker eller Guds under sker. Och så är det ju ofta med Guds vägar. När våran kraft är slut. Vi har inget eget att förlita oss på, men då kommer Gud. Det är då han griper in. Hesekiel 20 och vers 34. Jag vill läsa bara några versar här om Israels frälsning. Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Jag ska föra er in i folkens öken. Folkens öken. Här tror jag inte en plats, utan det är tillstånd det handlar om. Att vara öken. Vara öken. Jag kommer ta upp det något mer ikväll sen. Och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Och så läser vi Daniel 12 och från vers 1. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det är en ängel det här, överängel. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. På den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och det här är ju precis det Jesus säger om den sista tidens vedermöda. Och Daniel 12 och vers 7. Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Att efter en tid och tider och en halv tid. Och när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Det blir en svår tid för Israel. Och säkert för oss också som Jesu efterföljare. Men det är då som Gud kommer att gripa in. Och Zakaria 12 och vers från vers 9 beskriver också det här. De sista åren. 3,5 åren är det ju den här tidsperioden beskriver, en tid och tider och en halv tid. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Det syftar ju på Herrens dag och den sista här. Men Armageddon. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja så som man sörjer ende sonen och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Det beskriver en väldig syndanöd och förkrosselse bland Israels folk. När de förstår vem deras frälsare är. Men det är då som det också förlossning eller räddningen och frälsningen nalkas, för då kommer Jesus. Sefania 1 och vers 14. Herrens stora dag är nära. Ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är Herrens dag. Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen. En dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förödelse. En dag av mörker och dimma. En dag av moln och dis. Och en dag, vet ni säkert, både i hebreiska och i grekiska, att det inte nödvändigtvis är 24 timmar, utan det är också kan betyda en tidsperiod. Det förstår vi här att Herrens dag är en tidsperiod. Herrens dag och den yttersta tiden beskrivs ju ofta som bland annat med mål, mörka mål, mörker. Och jag vill berätta om en syn jag hade som en uppmuntran, för det gäller oss alla. Och det är en hel del år sedan. Jag vet inte exakt vilket år, men måste varit slutet på 90-talet eller 2000 någonstans där. Och Janne och jag, vi var då engagerade i en församling, förutom att vi reste som reseevangelister. Och så en dag var jag i lilla salen där i kyrkan och bad, och då var jag väldigt trött. Väldigt, väldigt trött. Vi hade haft där bön och öppen kyrka i 4 år. Och vi hade bett dagligen många timmar. Det var väldigt mycket bön. Gud hade talat. Och väldigt mycket av det han talade då, det ser vi exakt bokstavligt uppfyllelse idag på olika sätt. Så det har vi med oss, och löfterna står kvar, allt är inte uppfyllt än. Men jag kände då, för jag bad ju för Sverige och bad om veckor, så jag kände på något vis att jag var så trött. Jag tittade bort mot ytterdörren, för jag kunde se rakt inom kyrksalen ut mot ytterdörren. Och så tänkte jag, skulle kunna gå ut genom den dörren nu och aldrig komma tillbaka. Så tom och trött var jag. Så orkade inte ens be, kände jag. Men så i alla fall, så jag låg där på knä vid en stol som jag brukar göra. Och så knäppte jag mina händer och blundade i alla fall. Och fick fram en suck till Gud. Och när jag blundade så ser jag inom mig en syn. Och det var som att jag upplevde att den helige ande på något sätt förflyttade mig in i kyrksalen. Och uppmanade mig att se uppåt. Se uppåt. Och när jag såg uppåt, då såg jag fruktansvärt mörka moln. Som de värsta åskmoln, riktigt. Som man hukar så här. Kolsvarta, hotfulla moln. Men igen kände jag, se uppåt. Och så när jag såg rakt upp, då såg jag att det var en öppning i molnen. Och då förväntade jag mig att det skulle vara ljus som kom in, men det var det inte. Det var en natthimmel jag såg. Och det var fullt med stjärnor. Och så hör jag Jesus säga, och när han talar i mitt inre, så det jag kan inte beskriva. Jag kan inte beskriva riktigt med ord vad jag upplevde, men så här sa han, exakt de här orden. Ge inte upp nu. Fortsätt du bara. Det kommer det jag har lovat. Väckelsen kommer. Och när han talade de här orden, så fylldes hela mitt inre av liv. För ni vet, när Jesus talar, då är det liv. Jag tyckte jag fick liv i hela mitt inre. Och jag upplevde en sån segervissning. Något så underbart. Det var som bara en ny kraft kom. Så kom ihåg de orden. Eller kanske inte exakt orden. Men kom ihåg det där. Det kommer det jag har lovat. Inte upp. Det kommer det jag har lovat. Väckelsen kommer. Kommer en skörde till i Sverige. Jag är övertygad om det. Och då kommer vi in på det religiösa Harmagedon. En stund här. En amerikansk pastor som var här mycket på 80-talet. Jag hade ingen aning om på den tiden vem han var. Men det är för senare som Janne och jag känner till honom. Har en del någon profetia som han också har sagt som finns på nätet. Jag vet inte om du kommer att nämna något om det. Han sa i alla fall så här, bland annat. Alla läror som bygger på jaget kommer att dra samman. Och vi har ingen kraft att stå emot om vi inte är rotade i Jesus. Alla läror som bygger på jaget kommer att dra samman. Och är det inte precis det vi ser ske idag? Överallt omkring oss. Det största hotet kanske är just det här kompromissandet. Man ska föra dialog. Och dialog behöver inte vara fel. Det beror på vad är motivet. För vi ser ju tydligt och klart att motivet inte var det bästa. När vi ser vem som påverkar vem och vart det leder. Man inte har kraft. Det är bara att inse att ingen av oss har kraft att stå emot dessa antikristliga krafter. Antikristande. Vi har inte det oss själva. Det är bara Jesus som kan bevara oss. Och det är vårt val. Om vi vill lyda honom. Hålla oss till honom. Förbli i honom. Och rota i honom. Det är ju bland annat, jag vill bara nämna några exempel. Vi tog upp väldigt mycket när vi var här och hade undervisning om ändens tid. Det finns ju två dokument som säger att judar och kristna och muslimer tror på samma Gud. Som underskrivet av många pastorer vet ute det här. Det är väl något år sedan tror jag på hemsidan. Bland annat Bill Hybels har skrivit under. Rick Warren, Robert Schuller. David Yonggi Cho. Jag minns när jag såg den där listan första gången att till och med George Wervers namn fanns med tyvärr. Jag vet inte om det står kvar fortfarande. Krislam har ju blivit ett begrepp. Alltså sammanblandning av kristendom och islam. Men det är ju helt uppenbart att Bibelns Gud och Koranens Gud inte är samma Gud. Behöver vi inte ens tvivla på. Behöver vi inte tveka om det. Och ni vet säkert att Koranens Gud Allah kommer från början var månguden Hubal, en av hundratals gudar i Mekka som Muhammed utvalde som enda guden. Så kunde man höra en bön till denne Koranens Allah i en moské i Egypten för ett tag sedan där presidenten Morsi var med. O Allah, befria oss från våra synder, stärk oss och ge oss seger över det otrogna. Var prästen där, eller var det, ja, imamen, eller var det väl säkert. O Allah, förstör judarna och deras supportrar. O Allah, sprid ut dem, riv dem sönder. O Allah, visa din makt och storhet på dem. Nu finns det ingen gud, levande gud som hör de här bönerna, och denna gud som de ber till är inte himlens gud. Tack och lov. Men det är ändå skrämmande. Det finns ju också ett dokument av Sveriges interreligiösa råd som SKR står bakom. Där det saknas tydlighet och gränser. Våra ledare, många ledare som skriver under såna här. Kärta ekumenika som ni säkert känner igen, som bakbinder för evangelisation, mission bland katoliker. Strävan efter katolska nattvarden tillsammans och enhet i nattvard och allt detta. Det är ju verkligen antikristligt detta. Och SKR som ordnar interreligiös bön. Och här talar man om fredsplan och att ena religioner och det är goda gärningar. Kyrkornas världsråd, som jag hörde väldigt mycket om detta, vilket elände hopkok av och blandade religioner redan när jag var barn faktiskt. Och jag får ju lov att säga att det har ju inte förändrats under alla åren. Och nu har de ett missionsdokument som ska föras fram nästa år. En ny förståelse för mission ska det handla om. Och där säger de att svåraste frågan, det var den om evangelisation. Och när man läser om vad de kallar martyrer så ser man att det handlar om en kamp för mänskliga rättigheter. Men att man ska gå ut med evangeliet, det är ju långt ifrån alla överens om. Det är ju väldigt märkligt detta. Och man främjar delning av Israel. Man talar om fred mellan Israel och Palestina. Men vad är Palestina? Finns inget Palestina. Och det här är ju människors planer. Och vi ska ju ha klart för oss att det är ju precis det som upprepas som vi ser i Bibeln. Vilka var det som förföljde och dödade Jesus? Jo, det var de avfallna religiösa på den tiden. Tillsammans med den politiska makten, romarna. Det är likadant idag, det är så det brukar vara. Så vi har hela tiden allt det här när vi läser Bibeln, så ser vi hur det upprepas. Men det är också då som Guds kraft är ännu mäktigare verksam i sin församling. Vi läste ju de här orden om Harmageddon, tillbaka till det nu. Och padderna, det står ju att det är orena andar. Som samlar globalt emot Guds folk, emot Israel och emot församlingen. Padder, det var ju en av Egyptens 10 plågor. Det finns ju paralleller här. Och jag vill läsa från andra Mosebok 8, vers 12 och några versar där. Därefter gick Mose och Aron ut från farao. Och Mose ropade till Herren om hjälp mot padderna som han hade låtit komma över farao. Herren gjorde så som Mose hade begärt. Padderna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. Man samlade ihop dem i hög på hög och landet fylldes av stank. Lägg märke till det. Så jämför vi detta. Det här vill jag ge min tolkning. Nu finns den på vår hemsida sedan långt tillbaka. Men det är inte alla som kanske har läst det. Vad säger Jesus i Matteus 24 och vers 11? För att vi ska förstå vad det här handlar om. Padder och detta, va? Och vad är stanken och vad är detta? Många falska profeter ska träda fram och bedra många, sa Jesus. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Så här ser vi många falska profeter ska bedra många. Och många padder fanns det här som vållar stank. Och så känner ni till att om förödelsens styggelse. Det vet vi inte exakt vad det är än, men vi förstår att det är någonting som står för denna sista blandreligion och världsreligion som man försöker att ena alla i. Och förödelsens styggelse, ja, det handlar faktiskt, om man går till grundtexten, om den andliga maten som serveras. Och ordet för styggelse, eller styggelsen som åstadkommer förödelse, kan också översättas. Ordet för styggelse betyder mat som stinker. Eller mat som ger illamående. Styggelse alltså. Stank. Vad är det som stinker? Vad är det för andlig mat som stinker? Ja, lögner om Jesus, det borde stinka för oss. Religionsblandning stinker faktiskt. Och lärare om att alla är gudar och Kristus är i alla och i allt. Det borde också vara mat som stinker. Och det står även i Joel 2:20 om stank som kommer ut av den här sista Joels armé när Gud dömer. I första Timoteusbrevet 4:1 skrev Paulus om onda andars läror. Där har vi begreppet. Och det här är alltså till motsats om kunskapen om Jesus Kristus som är en väldoft. Det är motsatsen. Andra Korintherbrevet 2:14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Det annat är. Ty vi är en kristen rökelse inför Gud. Och det står ju för äkta tillbedjan från våra hjärtan. Och inte någon katolsk rökelsesväng eller något sånt. Psalm 34:9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Guds rätter, sanningen, evangeliet, Guds evangelium, det är god mat, det är mättande mat. Som en väldoft är kunskapen om Kristus Jesus. Till skillnad mot detta andra som stinker, som padderna som vi läste om. Ändens tid beskrivs ju, och det här sista samlandet till Harmageddon beskrivs som en skördetid gång på gång. Och Jesus har ju i Matteus 13 en liknelse om himmelriket, där en man sådde god säd i sin åker, men när folket sov kom en ovän och sådde ogräs. Och när säden sköt upp och gick i ax visade sig ogräset, och gick tjänarna till säden och sa, visst sådde du god säd i din åker, varifrån kommer detta? Och så vidare. Det är en ovän som har sått. Och så säger Jesus, låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, alltså när tidsålderns slut är inne, eller sista tiden, ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och binda i knippen som ska brännas upp. Men vete ska ni samla in i min loge. Och när Jesus senare från vers 37 uttyder det här, så förklarar han att den goda säden, det är människosonen som sår. Och åkern är världen. Ogräset är de ondas barn. Den goda säden är rikets barn. Alltså Guds rikets barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut. Och skördemännen är änglar. Och så vidare. Här ser vi att agnarna samlas först. Och sen vetet. Och ordet här för ogräset, darnell. Det är ett ogräs som ser ut som exakt som vete. Det Det är bara det att det går inte att skilja så förrän det mognar. Det är bara det att det är tomt och innehållslöst och helt värdelöst. Visar det sig. Det har ett sken av gudsfrukten, som det står. Men vill inte veta av dess kraft. Till skillnad från tron, den äkta tron. Som Paulus skrev i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är substansen, står det i King James. Substance, det är alltså innehåll. Det är innehåll, det har värde. Det är den gåva vi får av Gud. Som vilar på en fast grund, och det är Guds ord och Guds löften. Och på franska så beskrivs Danell som berusning och dryck och har med dryckenskap att göra. Beskrivs som en förgiftning, som en berusning som kan orsaka död. Skakningar följt av oförmåga att gå. Talsvårigheter och spyor. Så beskrivs det här ordet. Och idag hör vi dricker fulla och dricker berusade i anden. Och Guds bartänder och allt vad det är. Det har ingenting med Bibeln och Guds ande att göra detta. För Bibeln säger var vakna och nyktra. Guds ande står alltid med vaksamhet och nykterhet. Det ger oss klarsyn. Men orden här att samlas vill jag bara nämna här. Det är två olika ord. Det är intressant det där med grundtext. Det är många år sedan jag slog upp det. Jag tänkte, men vad konstigt. Det står ju olika ord i grundtexten för samla. Det står faktiskt för ogräset att det rafsas ihop. Det är värdelöst. Och jag tror att det framförallt beskriver människorna själva. När man slår sig samman och för samman allt. Däremot ordet som beskriver vetet. När det samlas, när Jesus samlar till sin lada. Då betyder det att ledas tillsammans. Att föras, att sammankallas. Ett helt annat innehåll i ordet. Jesus står ju om i Matteus 3:12. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats. Och samla, där är det ordet, leda samman. Alltså leda samman var och en med sin helige ande. Sitt vete i logen. Men agnarna ska brännas upp i en eld som aldrig släcks. Och det är min stora bön. Jesus, när skörden kommer. Om det kommer en och en eller många. Bara den får komma i vårt land. Men låt skörden bärgas till din loge. Hela världens centrum. När det dras samman. Så är det ju Jerusalem. Det är först folken, arméerna mot Jerusalem. Men också vi som samlas där. När Jesus kommer. Ska vi samlas. Han kommer till Jerusalem. Över Jerusalem och Oljeberget. Och faktum är att det här är en tröskplats. Tempelberget är från början en tröskplats. Det läser vi i Bibeln. Bakgrunden finns i andra Samuelsboken 24. Och där beskrivs nästan som en dominoeffekt när David syndade mot Herren. Han gjorde en folkräkning. Det var ju förbjudet utan att man skulle ge en försoningsgåva. Så det här är något som utan att gå in på det djupare nu så har det med högmod att göra alltså inför Gud. Och befälhavaren Joab, han syndade i sin tur. Visserligen gjorde han detta motvilligt för han sa att det här är inte rätt inför Herren. Men han gjorde det, så han valde ändå att lyda människor mer än Gud, kan man säga. Och folket, där fanns det uppror som i sin tur lätt följde efter allt detta andra. Och Guds rättfärdighet måste låta straffet drabba. Och det läser man om i andra Samuelsboken, men också i första krönikeboken 21 från vers 15. Gud sände en ängel mot Jerusalem för att ödelägga det. Detta var alltså väldigt allvarlig synd inför Gud. Men när den höll på med ödeläggelsen såg Herren det och ångrade det onda. Och han sa till ängeln, fördärvaren, det är nog. Drag tillbaka din hand. Herrens ängel stod då vid Jebusiten Ornans tröskplats. Eller Araunas, som det också står i annan översättning. Här blev nämligen synden sonad. Det här är tröskplatsen där Gud sa stopp. Gå inte längre. Detta var Jerusalem och det var på tempelberget. Ja, vi kan läsa där också från vers 18. Herrens ängel befallde Gad att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren på Jebusitenornans tröskplats. Gad var alltså profet på den tiden där. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. När Ornan vände sig om såg han ängeln. Hans fyra söner som var med honom gömde sig. Ornan höll på att tröska vete när David kom till honom. Han såg upp och fick då se David och gick ut från tröskplatsen och föll ner till marken på sitt ansikte för David. David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din säd så att jag kan bygga ett altare åt Herren där. Ge mig den mot full betalning så att plågan upphör bland folket. Och det här var ju alltså en förebild på Golgata, på offret på Golgata, Jesus ställföreträdande död. Och här handlar det om på tröskplatsen vårt val till Jesus. Ja eller nej till Jesus. Varje människas val. Och i andra krönikeboken 3 och vers 1 kan vi se detta. Salomo började bygga Herrens hus, står det, i Jerusalem på Moriaberg. Moriaberg, det var där som Abraham uppmanades att offra Isak. Hela förebilden på Gud som offrar sin enda son, sin enfödde son. Där Herren hade uppenbarat sig för hans fader, på den plats som David hade ställt i ordning, Jebusiten Ornans tröskplats. Så det vi har idag, visst är det stort alltså, när vi ser vad som händer. Tempelplatsen i Jerusalem, det är en tröskplats. Och det är hit som hela världshistorien samlas och dras mer och mer till det slutliga, när Gud kommer att gripa in slutgiltigt mot ondskan, mot det djävulska. Men han vill att så många som möjligt blir frälsta. Han vill att alla ska bli frälsta, men varje människa måste själv välja och göra det valet. Så här ser vi tydligt att tempelberget i Jerusalem, där Salomos tempel byggdes, det är samma som Moriaberg, står det, där Abraham uppmanade att offra Isak, och där Ornans tröskplats var. Och centrum, det handlar alltså om korset. Det handlar om korset, evangeliets budskap, Jesu försoningsoffer, vår enda räddning, och det är allt vi behöver. Och så är vi trygga i Guds hand när vi ser allt det här som händer, allt detta samlande. Den politiska Harmageddon, den religiösa Harmageddon till den slutliga uppgörelsen. Jesus sa själv, Johannes 10, vers 27. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem med min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Ingen kan rycka dem ur min faders hand. Där är vi trygga. Jesus samlar sin församling i en sann enhet. Och det står ju också Matteus 9:36. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Eftersom de var rivna eller utslagna eller slutkörda, betyder ordet också. Slutkörda. Och slagna eller kringspridda. Som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och jag hoppas att det är vår bön idag. Att vi vill vara arbetare för skörden. Vi hade möte i Risvedens missionskyrka förra söndagen. Och där frambars en profetia. Och i en mening vill jag citera. Det var så här, skörden är stor, men arbetarna är få och skördens tid är kort. Skörden är stor, men arbetarna är få och skördens tid är kort. Därför så kallar Jesus oss idag varenda en att ge våra liv till honom, överlåta våra liv, säga ja till kallelsen. Han vill använda dig i den kommande skörden. Han vill använda oss varenda en. Så att vi får samla tillsammans med Jesus och vi får samla till honom innan slutet och hans återkomst. Amen.